Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Högt och lågt, snabbt och långsamt. I Vi Bilägares årskrönika sammanfattar Tommy Wahlström bilåret 2020. Välkommen till avsnitt 207 av Vi Bilägares podcast.
Glada tomtar och dignande julbord till trots, 2020 var ett riktigt skitår. Men innan vi för evigt slänger det på historiens avskrädeshög ska vi tillsammans köra genom minnenas allé i sällskap med Vi Bilägares redaktion. Julstinna och fortfarande lätt tindrande samlades det rykande färska långteststallet på en bensinmack i Uppsala innan man gav sig av norrut på vintertest. Årets stall bestod av BMW 320D, Mazda 3, Renault Clio, Toyota Corolla och Tesla Model 3. Och när karavanen närmade sig Sveg, då blev det race som vanligt.
Jag som satt i Teslan här, det var rätt kul, för då hör man ju från på walkie-talken här, det kommer en Tesla X här och den börjar köra om. Och jag bara, men jag ligger ju först, så jag kan också säga att jag kanske ökade tempot där något för att vara på säkra sidan. Så precis lagom när jag hade stoppat in kontakten i Sveg där, då kom den där X:en och då var det fullt. Så att han fick vackert vänta.
Ja. Men inte så länge däremot, det var ganska korta stopp och han framför... Som redan stod där med oss också, han var på väg. Så att det var ju...
Ja,
så
jag
gick
in
och backade sig till Model X för att nu var det en ledig plats. Så att det var glad, sprang ut och han snabblade. Han var rätt imponerad av honom, för vi träffade honom sen i Hudik också.
Ja, just det.
Och han har haft sin bil en tag. Han körde väldigt korta stopp trots det minsta batteriet i sin Model X.
Så han hade länge koll på läget.
Mm. Han gjorde mycket pauser då, eller?
Nej, inte mer än vad vi gjorde. Men jag tror han hade exakt koll på hur mycket han behövde stå vid varje laddare.
Okej. Okay. Han hade lärt sig precis.
Han kunde sin bil.
Och han visste exakt hur mycket han behövde ha för att ta sig hem. Sägs att han parkerar på 2% och sådär.
Jag bara tänker på, tänk om det finns så här mycket historier om hur folk tankar sina vanliga bilar. Det är sällan man hör någonting om sådana dramatiska upplevelser vid bensinstationerna.
Det är sällan man minglar allt för mycket på, när man tankar. Det är ganska, man är väldigt fokuserad på sitt.
Ja, det är man. Ja. Ibland kommer det ju fram någon och frågar när man har långtidsbilar.
Jo, det
är men det är ju inte om man ska
men till vardags, men liksom Tesla-förare och andra elbilsförare, man pratar ju med varandra på ett annat sätt än fossilbilister gör med varandra på mackarna.
Vinterväg förbyttes till racerbana när Maria åkte till Portugal för att köra en av 2020 års mest efterlängtade busbilar, Toyota GR Yaris.
En liten knatte på 261 hästar, fyrhjulsdrift, trecylindrig. Låter jättekul, eller hur?
Jag var och tittade på den där förra veckan.
Ja, just
det. Den ser ju jättefrän ut faktiskt.
Ja, ja, den är cool. De har ju sänkt taket på den mot vanliga Yaris. Nya Yaris då, som kommer med nästan en decimeter. Så den är väldigt...
Och så är det så här lättbygge, va?
Lättbygge, ja.
Med kolfiberinläggningar och aluminiumgrejer.
Någon slags kolfiberblandning i alla fall. Någon kanske inte så här... Ja, jag kommer inte ihåg hur det var med tekniken, men de har blandat kolfiber, pressat ihop det på något vis med plast eller något sånt där i taket. Så att det blir väldigt lätt att försöka spara in sådär. Och tjänstevikten ligger ju på 1280. kilo. Så det är en liten fjäderlätt sak som jag har fått äran att prova runt en racingbana i Portugal. Estoril, om det är någon som har...
Vi är så avundsjuka.
Hört talas om den, ja. Det var roligt, men lite nervöst också. Man vill ju inte göra fel heller. Man vill ju liksom...
Men var du ute själv då och körde, eller?
Nej, jag hade faktiskt coaching av... han hette Nono, en av funktionärerna där som kunde den här banan innan och utan. Hade liksom kört den 100 gånger själv och satt då med i alla dessa glada, gasglada journalister och åkte på sidan bredvid då i passagerarsätet runt banan och coachade, instruerade mig hur jag skulle göra, när jag skulle bromsa, när jag skulle växla och ja, sådär. Så det var kul och jag var ju fullt koncentrerad på att träffa den här Apex som var utmarkerad då, med en kon också till och med, så att man fick väldigt mycket hjälp där då. Så att vi körde ju varv efter varv efter varv och Nono sa break, now, break, second gear, third gear, ja okej, jag gör det. Så blev jag väl då lite kaxig då efter några varv. Jag ska tillägga också att den här banan, det hade spöregnat dagen innan. Så att det var ju stackarna, de som körde innan oss dagen innan, de hade det nog tuffare än mig i alla fall. Så att det var ju liksom lite blött på sina ställen, så man fick ju ta det försiktigt.
Och det är en väldigt rolig bana, den är kuperad och ja, det är mycket och, kurvor.
Ja,
och,
det är sån här chikan, ja. Ja, allt möjligt. Och då tänkte väl jag att ja, men då gasar jag på ordentligt. Och Nono sa break, break, break. Och jag bromsade väl lite sent då, kanske i en högerkurva, så jag snurrade runt. Men det var ingen fara. Det var
men du liksom... åkte inte av, du stannade på banan liksom?
Ja, 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 bilen stannade på banan, det var liksom ingen fara. Och sen var det bara starta igen och köra iväg, så att det var liksom helt odramatiskt. Det var bara lite jobbigt att jag snurrade runt.
En annan efterlängtad bil som kom 2020 var Hondas lilla elbil, Honda E. Carl Hempel provkörde och blev lite förtjust.
Den är jättesöt. Ja. Jag tycker den är snygg. Jag tycker designen är jättesnygg. Och inspirationen är hämtad från Honda Civic från 1972. Mm. Det kan man ju se vissa likheter med. Men väldigt modern bil på många sätt.
Ja.
Det blir 5 skärmar som täcker liksom hela instrumentpanelen. Plus då en backspegel som man också kan välja att ha som kopplad via ett kamerasystem. Och sidobackspeglarna då, som är 2 av de här 5 skärmarna.
Okej, okay, så de sidobackspeglarna är digitala?
Ja.
På alla?
Ja, det finns... är standard. Ah, okay. Och jag tror den första bilen har det som standard.
Ja, var det tillval på E-tron?
Det är tillval till E-tron, precis. Tack Gud, för att jag avskyr dem.
Ja, men för E-tron har jag uppfattat som att den tyckte inte folk om så mycket.
Men vad tyckte du om de här då?
Funkade bra.
Wow.
Och ja. Jag tycker nog att vi, när vi diskuterade det med de andra journalisterna, att överlag så tyckte vi att det var en bra funktion.
Så det var en bättre lösning då än som...
Ja, de sitter väl lite annorlunda placerade.
Ah, okej.
Okay. Mm.
Har du kört E-tron?
Nej, det har jag inte.
Vi har den i garaget nu.
Okej.
Okay. Så försök ta det.
Men inte med...
Med digitala speglar.
Med digitala speglar. Okej, okay, det hade varit väldigt kul att jämföra det.
Ja. Mm.
För det blir, som sagt, det är mycket skärmar
ja.
I den här bilen.
Och även backspegeln där inne.
Ja,
eller?
Den kan man switcha mellan en vanlig och en skärm.
Okay.
Jag valde att köra med skärm för jag tyckte om det. Mm. Och när man switchar tillbaka till en vanlig spegel, då känns den som matt.
Ja,
jag.
Ja, ja.
Här kan du i princip, det var nästan knäppt när du stannar vid ett röd lyse, då kan du alltså verkligen se in i bilen bakom dig.
Ja, för du, nu ser du inte längre baksätet då i den digitala, utan du ser precis. Bakom bilen. Ja. Bara.
Så det kändes nästan som man såg något som man inte fick se.
Ja, de får inte peta näsan eller liksom. Nej, precis. Någon annan tokigt precis. I bilen bakom.
Men så första timmen när man kör den, då känns det som att det är väldigt mycket information som riktas mot den.
Mm.
Och man vill ju kolla ut genom fönstret. Men sen efter ett tag så tycker jag det fungerar jättebra och det känns väldigt säkert faktiskt. Ja, jag gillade det.
Mm. Den här Honda E då, den är ju lite... Alltså de har ju inte gjort så många andra att så här, nu ska vi fläska på och göra en elbil med supermycket prestanda och superlångt och jättedyr blir den då också. Utan de har ju valt att göra den ganska blygsam i många anseenden då. I, hur långt kan den gå?
Den kan gå 22 mil.
22 mil.
Och det är ju anmärkningsvärt att det är ju ganska lågt i dessa tider.
Är det 22 ja. Mil VLTP då?
Ja, 222 kilometer om man ska ha VLTP.
Då kommer den typ 12-15 en vanlig vinter i Sverige.
Mm. Ja, det är möjligt. Mm. Det är klart att den blir betydligt lägre i Sverige. Kanske funkar bättre i Kalifornien eller vad man kan tänka sig att folk köper den.
Och sen är den bakhjulsdriven, eller hur?
Precis, precis. Mm. Men som sagt, den är ju byggd för att vara en stadsbil.
Mm.
Och det är ju, ja, man kan ju inte använda den till så mycket annat.
Men så var det ju det där med viruset. I mars var samhällsspridningen i full gång och effekterna började märkas av. Hur skulle detta sluta?
Ja, jag vet. Det är svårt att prata om något annat just nu, men den senaste veckan har det ju dominerat nyhetsflödet, coronaviruset, som har fått rejält fäste i Europa och även i Sverige. När vi spelar in det här, torsdagen den 12 mars, har över 500 personer i Sverige konstaterats vara smittade. Det har förbjudits event med mer än 500 deltagare. Och jag tyckte att det var lite glesare i trafiken när jag körde in i morse, men det kanske bara är en ren tankegrej.
Nej, jag tänkte samma hela veckan, att det har varit lugnare än vanligt.
Alltså. Ja, glesare på stan framförallt tycker jag, överhuvudtaget.
Mm.
Många jobbar hemma förmodligen, håller sig hemma.
Precis.
Tack och lov. Men jag tar det på allvar.
Jag tycker att jag har noterat fler bilar än vanligt från Uppsala till Stockholm. Det tror jag beror på att folk inte åker kollektivt.
Nej, nej. Att de väljer bilen istället.
Ja, ja, visst.
Ja, just
det har varit
det.
Betydligt längre köer än vanligt. Mm. Men inte idag. Nej. Idag verkar det som många tittade på tv igår.
Ja, mm. Ja, idag var det speciellt, idag torsdag den 12.
Ja.
Men i alla fall, coronaviruset har ju påverkat bilindustrin rätt så rejält. Och Tommy, du har tittat lite närmare på det, eller hur?
Mm. Det här är ju extrem färskvara, den här informationen. För det utvecklas ju saker hela tiden. Men om vi går tillbaka lite grann, så började ju det här virusutbrottet i en stad som heter Wuhan, som är då provinshuvudstad i Hubei-provinsen i Kina. Och det första fallen kom väl runt årsskiftet, va? Visst var det så?
Mm.
Ja. I januari någon gång tror jag de gick ut med det.
Ja. Ja, redan i december var det väl i Kina, va, ändå som det började?
Ja, de kom in redan i december, ja. Men sen så kom väl rapportering igång i januari kanske, och sånt.
Ja. Och sen så drabbades då den här Hubei-provinsen hårt från början. Det var ju här som utbrottet startade. Och det här sammanföll då med det kinesiska nyåret som inföll den 12 februari i år så småningom. Och då reste en massa folk runt i Kina. Och sen så var ju spridningen på gång. Men om vi nu tittar på just bilindustrin och fokuserar på den, så är den här Hubei-provinsen intressant eftersom där tillverkas 60% av alla litiumjonbattericeller som används i världens elbilsindustri.
Aha.
Det här är liksom centrat för den produktionen.
Mm.
Och det här kan ju få effekter. I februari redan så låg man alltså 10% back på sin planerade årsproduktion i Kina av battericeller till följd av störningarna då i Hubei-provinsen. Och även om man har anläggningar på andra ställen också i världen och i Kina, så, och som man har då försökt gasa på nu och kompensera det här avtappet, så ligger man ju fortfarande back. Och frågan är ju vad det får för konsekvenser för framtiden. Vi ska prata mer om laddhybridversionen av Kia Ceed senare. Men Kia är ju ett av de företag som har fått anledning att fundera över det här med elbilsbatterier och deras celler. I förra veckan så träffade jag Kias Sverige-vd Peter Himmer och frågade honom om Kia har märkt någonting av coronaeffekterna så här långt. Så här sa han.
Än så länge väldigt, väldigt små störningar. Men vi vet ju inte hur länge kommer x antal medarbetare att inte jobba på fabrikerna i Kina. Hur mycket fanns upparbetat på hyllorna som står på pallar att skickas ut med komponenter och så vidare. Så att just nu känns det inte så där jätteoroande, men så att även utan corona så ser vi ju så att säga en risk i med den här höga andelen vi har i Sverige, och att fler och fler länder och hela Europa behöver ju nå 95 gram. Och det är klart, då blir ju kampen om de här bilarna större.
Hur tänker du att,
att kundernas mentalitet eller mindset också kan ändras på grund av viruset? Så?
Ja, det har vi sett effekterna av i Kina. Ja. Att när folk blir oroliga så minskar ju din benägenhet att vilja vara ute publikt. Och då vill du inte handla. Det blir ju den indirekta effekten. Så bilförsäljningen har gått ner kraftigt i Kina under den här perioden. Så absolut. Och det finns ju bilmärken i Kina som har startat med hemleverans. Och det har ju gett effekt då. Så att vi får nog vara beredda på alla branscher i Sverige, alltid från köpcentren till bilhandlare, att ja, får vi inte stopp på det här utan det fortsätter att sprida sig. Vi har ju bevisligen inte nått kulmen än i Sverige, även om det är ganska få hittills. Så absolut, det kommer att ha effekt på all handel, inklusive bilhandel. Och då är det inte bara komponentbristrisken, utan då har du även att du inte har konsumenter. Så absolut, det finns en utmaning där.
Förutom virus kom mycket att handla om elbilar under 2020. En av de snabbare som hittade ut på det svenska vägnätet under året var Porsche Taycan. Jag plockade förstås ut den och drabbades av något oväntat. På väg mot Gustavsberg så ser jag plötsligt hur en silvergrå Audi kommer upp väldigt nära bakom, väldigt snabbt. Bara så här, pang, rakt in bakom oss i en rondell. Och i bilen bakom då så sitter ett par yngre män i toppluvor och ser väldigt glada ut. Och plötsligt så ser jag då hur passageraren liksom reser sig upp i sätet och fipplar med någonting. Och sen så är det en till rondell som vi kör igenom och så kommer Audin och vräker sig förbi oss. Och så ser jag då hur den här karen på passagerarplats drar ner byxorna och stoppar ut stjärten genom sidofönstret.
Men öppen eller stängt fönster?
Öppet fönster.
Öppet fönster.
Oj, oj, oj.
Vad är detta?
Vad motsvarar det i tumme upp?
Vet inte. Är det också en tumme upp? Eller?
Men det var väl något som folk höll på med på så här fotbollsläger när man var 12 år. Men... Det lever kvar kanske.
Vi pratade länge om det i bilen sen. Var det en utmaning? Skulle vi ha kört i kapp? Eller var det liksom... vad betyder det för något?
Ja, det betyder att personen inte har säkerhetsbälte på sig och är lite korkad.
Toxic masculinity är väl vad det betyder.
Ja, jag vet inte. Men om det var tänkt som en förelämpning så funkar det ju inte riktigt på två homosexuella medelålders män som sitter där på en lördagstur. Vi tyckte det var väldigt trevligt.
Ja, det ger lite förvirrande budskap. Jag skulle säga att det är kanske inte en förelämpning. Då är det så lätt att dra upp fingret eller vad man nu vill göra. Liksom. Ja, men det är någonting annat. Det har fler lager till sig.
Ja, och jag har faktiskt aldrig varit med om det förut på mina 20 år som motorjournalist. Så det var en ny upplevelse. Porsche har öppnat nya dörrar i tillvaron.
Tommy, vad tycker du avslutningsvis? Är det liksom, känns det som en Porsche? Är det liksom den känslan du får när du kör den? Eller hur ska man beskriva den?
Ja, alltså, men jag tycker absolut att bilen känns som en Porsche, men det är mer Panamera än 911 eller någon av de här sportigare modellerna. Den är väldigt bekväm. Sen har den ju också de här smarta bakvagnsstyrningen som vi har pratat om tidigare på andra Porsche-modeller. Vilket gör att den blir väldigt smidig i låg fart, i trånga utrymmen. Så där. Bakaxeln då styr med, eller hur Maria? Nej, den styr emot i låga farter.
Ja, för att det ska bli lättare att svänga.
Ja, den styr emot i låga farter och så styr den med i högre farter för ökad stabilitet. Så den är väldigt... lättkörd fast den är så stor, eller vad tyckte du, Carl?
Jo, men det kan jag hålla med om. Jag blev förvånad när du sa hur stor bilen var. Mm. Den är bred, absolut, men över 5 meter lång, så är det.
Ja, strax under 5 meter.
Strax under 5 meter, ja.
498 eller så, tror jag.
Ja. Det är en ganska stor bil. Ja, men det ligger någonting i det.
Mm. Så den känns inte tung och klunsig? Och
nej, och 2,3 ton, och det känner du aldrig när du kör den, liksom. Jag gasade på lite mer på något ställe där och då kändes det att det var friktionsdäck på den för att det är ganska mjuka däck så där. Men jag kan tänka mig med vanliga sommarhjul så upplever man knappt någon tyngd alls i den. Alltså.
Och det är också 680 hästar, hur mycket effekt som helst. 850 newtonmeter vridmoment. Så att, ja, lite siffror på slutet då, kanske 0-100 3,2 sekunder, 0-200 på 10,6 sekunder. Omkörningsacceleration 80-120, 1,9 sekunder.
Det där tycker jag är bra, att man kan köra... Det är inte så viktigt det där noll till supersnabbt, men att man kan köra om, det är bra tycker jag, på ett säkert sätt.
Men alltså, ja, 1,9 sekunder, det gäller att du verkligen siktat då innan du trycker. Det är sjukt alltså.
Ja, det går fort i så fall.
Det är någonting med att sitta i passagerarstolen också, som är att man inte är lika beredd på den där axeln. Det är som att åka berg- och dalbana, alltså. Det är speciellt.
Mm. Mm. Ja, och har man 1,7 miljoner över så är väl det kanske något då. Kanske 1,9 till och med i det här fallet.
Ja, alltså som sagt, 1,7 det är startpriset och sen så behöver du lite grejer också säkert.
Vad betyder Taycan?
Jag har för mig att det hade någonting, att det var någonting med, att det hade något med häst att göra.
Jo, men du har alldeles rätt, Maria. Det är en översättning från turkiskans livlig unghäst.
Ja, just det. Jag tyckte jag hade något där i bakhuvudet att jag hade skrivit om det. Okej. En livlig ung häst.
Livlig ung häst eller livlig ung häst? Jag vet inte riktigt vad du menar, men ja.
Det var nog bra att de tog det turkiska och inte det svenska namnet.
Vad är det svenska namnet?
Nej, för livlig... Det skulle heta livlig ung häst då. Porsche livlig ung häst. Det hade inte sålt lika bra. Det klirrar inte lika bra i munnen.
Ja, men den är ju, den verkar vara lite som ett fenomen, att det handlar mycket om det som är runt Taycan. Inte precis. Bara Taycan, utan hela upplevelsen med Taycan och allt som medföljer, inklusive...
Jag skulle säga mervärde.
Mervärde.
Ja, inte bara en bil för pengarna, utan du får en upplevelse också.
Men det ligger kanske något i det. Vissa människor har en förmåga att alltid hamna i konstiga situationer. Det här kanske är bilen där man lockar till sig... Ja.
Det här kanske är den perfekta bilen för dem helt enkelt.
Vår reporter Claes Karin jobbar mycket med att reda upp fall där konsumenter hamnat i kläm. Claes blev kontaktad av en ägare till en Citroën C0 från 2012, en av de första elbilarna på den svenska marknaden vars batteri hade börjat tappa stinget.
Det är ju mycket diskussioner kan man säga nu om de nya elbilarna, hur batterier kommer hålla. Man vet ju själv hur det är med mobiltelefonen, att helt plötsligt i kyla särskilt så börjar den hosta och ge upp så sakteliga. Och jag menar, det är ju någonting som händer alla batterier. Och det här är faktiskt ett intressant fall på hur det kan drabba konsumenten i slutändan. För nu börjar ju de här första elbilarna att få, inte alla, men det här är ett tydligt exempel då på en bilägare som använde bilen och hade ganska så exakt avstånd för att bilen skulle funka och pendla med. Och då har vi 15 mils batteritid som nu låg runt 8 mil då efter, ja det är ju i och för sig 8 år, men det är ju nästan halverad kapacitet då på batteriet. Mm. Och då kunde han inte använda bilen, de kom inte någonstans. Och då vände han sig till Zetterblom bil, de ville ha 440 000 för att byta drivbatteriet på den här bilen.
Och det är ju, vad kostar den här bilen att köpa när den var ny?
Ja, det var ju inte så mycket i alla fall. Den kostade 280 000 2012.
Ja.
Och då får han en offert på ett batteribyte för 440 000, vilket känns ganska orimligt.
Ja, verkligen.
Och det är ju ganska intressant att belysa just hur man hanterar eftermarknaden från biltillverkarnas håll. Och generalagenterna då, som ska se till att de har reservdelar till sina bilar.
Men vad är det för typ av batteri? Det är litiumjonbatteri eller?
Ja, det är precis som batterierna ser ut i dagens bilar. Ja. Det som gör historien lite mer intressant tycker jag, det är ju att när jag grävde lite i det här då, så själva drivbatteriet vill Zetterblom bil ha 340 000 för. Och sen så tillkom det Air Deflector, två stycken, för 7000 kronor plus moms. Och då frågade jag vad det var för någonting. Då sa han, ja men batteriet ser inte riktigt likadant ut nu för tiden som det gjorde när bilen var ny. Så att det är då sån här aeroplast som man måste montera runt batteriet för att det ska fylla hålrummet. Jaha. Och då ska kunden betala för det också, för att man har ändrat formen på drivbatteriet.
Och det ska man som bilägare stå för, att de har bytt designinriktning?
Ja, självklart. Tycker du inte själv det?
Nej, det tycker jag inte. Nej,
inte jag heller. Och sen så hade de dessutom lagt till batterivatten på 25 liter. Och det vet man ju sen gammalt att de här gamla blysyra batterierna behövde fyllas på med sån här batterivatten.
Ja.
Och då visade det sig när jag frågade, vad ska det där vattnet användas till? Ja, och då hade de visst räknat på en gammal Citroën Berlingo Electric. Och det var ju såna här första versionens elbilar som typ gick i kommunaltjänst för 25 år sedan. Så det, de råkade visst ha blandat ihop bilmodellerna.
Mm.
Ja, så man får ju ta sig för pannan.
Mm.
Men man kan väl konstatera också att jag frågade Mitsubishi vad de tar för ett batteri, eftersom de är själva ursprungstillverkare.
Ja, just det, eftersom det var tre bilar där du pratade om i början, ja, som byggdes på samma.
Mm. Så Citroën och Peugeot, de hänger ju bara med på tåget kan man säga och trycker dit sina emblem på bilarna. Men det är Mitsubishi som tillverkar den här bilen i Japan då. Och de nöjer sig med att ta 100 000 för ett nytt batteri.
Ja, oh, herregud.
Så, ja, det är en historia med många bottnar det här.
Men var kommer de här 260 000 extra ifrån då? Från att det blir från Mitsubishi till Citroën?
Ja, jag fick faktiskt precis svar från Ola Martinsson som är Citroëns presschef i Sverige. Och då så säger han, vi måste tyvärr räkna med ett påslag på Mitsubishis kundpris. Eftersom det är de som producerar batterierna i grunden och sen säljer de till oss. Så ja, jag vet inte om det är Citroën som vill ha lite extra betalt av sina kunder eller om det är Mitsubishi som säger tack för de här åren. Nu får ni betala för att vara med på den här resan. Men det tycker jag kan vara värt att tänka på om det kommer såna här badgade elbilar där det är någon som står för själva grundidén, så ska man hålla sig till det bilmärket.
Jag körde också Citroën C0 när det begav sig 2011. En ärligt talat ganska hemsk liten bil. Och kontrasten kunde väl knappast bli större när vi nu hoppar nästan ett decennium framåt i tiden. I juni i år så var det nämligen dags för provkörning av den första moderna svenska elbilen. Följ med till Göteborg.
Stark som en elefant. Smidig som en panter. Skön som en Venus. Snabb som en svala. Bekväm som en länstol. Volvo Amazon.
Nej, det här är ju ingen Volvo. Det är en Polestar. Fast gammal Volvo-reklam är ju ändå så mycket roligare, så i det här inslaget så kanske vi fortsätter med den. Och Volvo och Polestar är ju ändå väldigt nära släkt. Eller vad säger du, Polestar?
Enligt Wikipedia, Polestar är ett bilvarumärke som härstammar från Volvo Personvagnars prestandabolag och varumärke baserad i Göteborg, Sverige. Företaget tillverkar hybrid- och elbilar samt optimerar Volvos motorer.
Polestar 2 är en ny elbil byggd på plattformen CMA som i sin tur är utvecklad av bolaget Sevt i Göteborg som ägs av kinesiska Geely. På CMA baseras också bilar som Volvo XC40, Lynk & Co 01 samt flera modeller från Geely.
En gentleman på vägen.
Vilka linjer, vilken gras. Toppsäker.
Stark. Trygg. Elegant.
Polestar 2 tillverkas i Kina och ska konkurrera med såväl Tesla Model 3 som maffigare konventionellt drivna versioner av BMWs 3-serie och Mercedes C-klass. Priset är högt, drygt 650 000 kronor för det fullutrustade grundutförandet av introduktionsmodellen. Batteriet är på 78 kWh och ger upp till 47 mils räckvidd. Bilen är fyrhjulsdriven med en stark elmotor på vardera hjulaxeln. Totalt ger motorerna över 400 hästkrafter och 660 Nm i vridmoment redan från start. Att accelerera från 0 till 100 km i timmen går på 4,7 sekunder. Inte illa pinkat av en koloss på 2,1 ton.
Ah, temperament och en sån hållning.
Det är inte bara bilen som är ny. Även försäljningen kommer att ske på ett nytt sätt. Sverigechefen Martin Ölund berättar att Polestar är ett digitalt varumärke med en i huvudsak digital försäljningskanal. Så här beskriver Martin hur det hela ska fungera för den som vill köpa sig en Polestar.
Då har du två olika alternativ egentligen. Det ena alternativet är att du upplever den digitalt och du specificerar den och bygger den så som du själv vill. Begränsat val. Vi har försökt göra den så bra som möjligt från början. Och då så väljer du ett köp via en digital funktion och därefter så hämtar du ut bilen på våra utvalda leveransplatser i Sverige, vilket är Göteborg, Stockholm och Helsingborg i dagsläget, vilket vi kommer utöka mer. Och därefter så kör du ut bilen och servar den i svensk Volvohandel. Det är det alternativet. Skulle du vilja provköra den så kommer du kunna göra det från Stockholm och Göteborg där vi har våra space, så kallade showrooms, där du också kan få all guidning och kunskap, men även om du vill gör ett virtuellt besök där du faktiskt kan via Teams-funktionen ringa upp oss, boka ett möte där vi guidar helt och hållet kring hur bilen fungerar och vad den har för funktioner och egenskaper.
Det är ju en ganska dyr bil ändå.
Ja, det är en bil som ligger i ett segment som i dagsläget kostar 659 000 i grundutförandet, som då är fullt utrustad med allt man kan tänka sig. Alla säkerhetsfunktioner, Google Android-system, en design och en distans på 47 mil enligt VLTP-standard, vilket är otroligt bra och positivt. Men tittar man jämförs med det segment som finns så ligger vi nog på samma nivå som de flesta bilar i det här typen av segment.
Hej Google, hur lång tid tar det att köra till Borås?
I lätt trafik tar det en timme och 34 minuter att ta sig till Borås med bil.
Hej Google. Navigera till Borås.
Navigera till Borås. Sväng höger till Åkersbergsvägen.
Det krävs inte lång stund bakom ratten förrän det står klart att Polestar 2 är en rasande trevlig bil att köra. De starka elmotorerna gör den pigg, inte så där ryggsparkssnabb som Porsche Taycan, utan mer obändlig kraft som känslan i Audi e-tron. När man släpper gasen så återvinner motorerna en del av rörelseenergin och motorbromsar bilen, som i de flesta andra elbilar. Övergången mellan regenerering och de hydrauliska bromsarna är inte helt smidig och känslan i bromspedalen är en smula artificiell och annorlunda, men jag tänker att man kanske vänjer sig vid det. Jag kör grundutförandet som tyvärr utrustats med bredare 20-tums hjul istället för de 19-tums som är standard. Jag säger tyvärr eftersom däckbullret är påtagligt trots att Polestar använder däck med inbyggd bullerdämpning. Elmotorerna är tysta, vindbruset väl dämpat och karossen förstås helt fri från gnek, knirk och knak. Och skam vore det väl förresten annars med tanke på det priset. Men när alla andra störningar försvinner så sitter man där och har inte så mycket annat att göra än att lyssna på däckens malande. En god gammal regel är, ju smalare däck, desto tystare kupé. Köregenskaperna är mycket fina. Styrningen är snabb och går att justera till det motstånd som du gillar bäst. Bilen ligger platt som en flundra i kurvorna och känns väldigt lätt kontrollerad och förutsägbar. Fjädringen.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Den är fast men följsam, och även på dåliga vägar åker man oväntat komfortabelt. Joakim Rydholm tillhör teamet som utvecklat chassit på Polestar 2. Han berättar att man har haft mycket höga ambitioner när man har utformat bilens köregenskaper.
Det ska vara en bil som är riktigt körglad. Den ska vara rolig att köra och den ska kännas solid. Så att alla artiklar i chassit, artiklar och komponenter i chassit ska lira ihop. Så man har liksom balansen i bilen. Ja. Körglad. När man kör bilen ska man känna liksom att okej, det här är folk som har haft passion för att skapa en bil. Den känslan vill jag.
Måste man välja mellan skarpa köregenskaper och komfort?
Nej, det behöver man inte. Du kommer märka när du kör bilen ute på motorväg hur snällt den flyter fram. Men när du tar in den på en kurvig väg så bara du kommer skratta, för bilen gör precis vad du vill och den följer minsta indikation på styrningen, så bara följande. Konsekvent och förutsägbar.
Du har varit med och jobbat nu med Polestar 2. Vad är du mest nöjd med?
Bilen som helhet. Det här är en väldigt svår fråga, för det är små detaljer som är jättefiffiga och roliga. Och köregenskaperna i bilen som jag brinner för, det är ju, ja, när man har kört bilen så går man inte oberörd förbi bilen, utan man känner liksom wow, det här var en rolig bil. Designen i bilen, den är ju vacker och den sticker ut. När vi har varit ute och kört tester så vrider sig folk om och tittar och kommer fram och pratar och frågar vad man kan köpa bilen. Så att det är helheten, som är paketet, som känns riktigt rätt.
Jag tycker det ser ut som en efterföljare till Saab 99 Kombi Coupé.
Okej.
Okay. Ser du inte det? Tänk dig en 99 som hade utvecklats 30 år till framåt.
Tja, tja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga på.
Nej, du vet inte vad som är.
Design Saab 99. Ja, jo,
nej. Nej, du var inte gammal Saab-människa, nej.
Ja, jag har aldrig jobbat på Saab.
Du har gjort det.
Men jag ser inga större likheter med en Saab 99 här.
Det är bara mitt lilla huvud då. Ja. Tack så mycket, Joakim.
Tack själv.
Jag vet att det fanns bilar som Renault 16 och andra som hade halvkombilucka långt innan Saab fick det. Men för mig är ändå 99 Kombi Coupé den riktiga Kombi Coupén. Kanske blir det Polestar 2 som tar konceptet vidare in i 2020-talet. Elbakluckan öppnas stort och bagageutrymmet tar drygt 400 liter last. Fäller man fram baksätet blir lastytan nästan plan och rymmer strax över en kubik. Med uppfällt baksäte är lastvolymen mindre än i värsta konkurrenten Tesla 3, men den stora bakluckan gör utrymmet mer lättåtkomligt och därmed också mer användbart. Som i Tesla 3 har även Polestar 2 en frunk i fronten där man kan frakta laddkablar och annat. Överlag är det kanske den praktiska användbarheten som imponerar mest i Polestar 2. Här finns gott om utrymme för fyra vuxna, även om den batterifyllda mittkonsolen känns en smula dominerande i framsätet. I baksätet får även vuxna plats med huvudet och stora sidorutor ger bra utsikt även för kortare baksätespassagerare. Instrumenten och reglagen fungerar som man är van vid. Rattknapparna är de samma som i Volvo och även många andra reglage och inredningsdetaljer känns igen från systerföretaget som ligger intill Polestars huvudkontor på Hisingen. Men sen har vi då Google Assistans. Det hittills bäst fungerande röststyrda system för bilbruk som i alla fall jag träffat på. Förutom att styra navigation och medieanläggning kan assistenten även sköta bilens klimatanläggning. Ja, och så kan den ju även stå för underhållningen.
Hej Google, dra en Göteborgsvits.
Här kommer en görbra, vad sa äpplet till bananen? Är du go eller?
Kungälv stannar jag till på en parkeringsplats. Det ösregnar och jag sitter och bläddrar efter något i infotainmentsystemet. Plötsligt knackar det bestämt på min sidoruta. Utanför står en halvdränkt äldre herre och tittar uppfordrande på mig. Jag hissar ner rutan och han säger: "Vad är det här för bil?" "Ja, det är en ny elbil," säger jag. "Det är en Polestar." "Jag vet inte vad Polestar är," säger mannen en smula irriterat. "Ja," säger jag, man kan väl säga att det är en sorts Volvo." "Jaha, Volvo," säger mannen och ser det betydligt gladare ut. "Ja, den var ju så snygg så jag var tvungen att gå fram och fråga vad det var." Han såg så glad ut att jag inte brydde mig om att förklara något mer. Jag tänker att det ibland kanske tar lite tid för nya varumärken att sätta sig, även om bilen i sig gör ett starkt intryck. En till elbil måste vi avhandla. 2020 var det nämligen lanseringsdags för Volkswagen ID3, den första bilen ut på koncernens nya plattform MEB, som i sin tur ska bilda grund för hundratals kommande modeller från Volkswagen, Audi, Skoda och Seat. Vid bilägares testlag stod redo och lät ID3 gå en tuff match mot Kia e-Niro, Hyundai Ioniq och Tesla Model 3. Kalle Karlqvist.
Om man kort ska karakterisera det så är ju Kia och Hyundai är ganska konventionella körupplevelser där Kian har lite sämre fjädringskomfort än Hyundaien, tyckte vi väl. Teslan är ju en extrem körupplevelse, en sportig bil med mycket direkta reaktioner och kul att köra helt enkelt på uttalat kul att köra. Och ID3 är väl den bilen av de fyra som har lyckats bäst med fjädringskomforten egentligen, men det gäller bara inom vissa ramar, för vi har ju kommit fram till att vi tycker att bilen beter sig ganska dåligt när man pressar bilen lite utanför vardagsgränserna.
Mm. Det var väldigt skum att köra, tycker jag, när man lämnar just bilens komfortzon. Det var väl alla överens om, inte bara i undanmanövern. Det var även när man sen körde på lite kurviga vägar att de var jättefina att styra in i kurvan. Men sen väl där så visste man inte riktigt vad det var den skulle hända. Styrningen tappar i känsla. Liksom den kränger ganska mycket sin mjuka fjädring, samtidigt som den på sätt är ganska snabb och rapp styrning. Så att det ska vara lite, den är inte fullt så elbilskul som en Tesla eller de andra, men jämfört med koreanerna så är den ganska rapp och fin att köra. Men det saknar ju en feedback, och det är svårt att börja köra den fort. Man vet inte vad den ska göra, och det har ju varit i Volkswagens stora signum att man, även om man råkar gå in i en kurva lite för fort, så kommer man ut ur kurvan liksom utan handsvett, att bilen beter sig logiskt, man har tydlig feedback från chassi och styrning. Om man kan köra bilen hela tiden. ID3 var ju precis tvärtom.
Ja.
Den bara försvann och det var som en dimma av alla körintryck. Och sen så hamnar man någonstans i slutet av kurvan utan att veta exakt hur det gick till och varför man var där.
Vi tyckte ju hela tiden att man kom väldigt långt ut i vårt fiktiva mötande körfält. Och sen för att ta sig tillbaka så kändes det ganska osäkert hur det skulle gå, var man skulle hamna någonstans.
Jag tror att Nils nämnde någon gång att det var som att bilen bara försvann, att man inte hade någon aning var den var i banan.
Mm. Nej, det var det som hände. Man lade an styrning och började ta styrning för att vara rätt snabb, och sen så tar den fördröjning medan liksom den sätter sig med den ska vrida runt, liksom ta tid när hela chassit och fjädringen ska sätta sig. Och sen när den väl tar styrning igen så bara sticker den iväg. Man vet inte hur långt, vart man hamnar någonstans. Det var ju problem vi alla hade. För vi körde igenom flera stycken. Jag vet minst att du, Kalle, kom tillbaka och bad mig, Nils, prova den här liksom, se hur det går för dig. Mm. Och man hamnar liksom helt bort i tok. Alltså det går inte. Och det är det som är så farligt. Du pratar om beteende här. Jag menar, vi kör ju det här om igen och hittar ett tempo, hittar ett flyt. Men jag menar, skulle det här ske ute i trafiken när man helt plötsligt ska göra en undanmanöver? Jag menar, vi misslyckas ju kapitalt första gången alla vi försöker ta en konbana. Vi bara sladdar av. I den första kurvan börjar vi riva koner för att man sticker iväg till vänster ute i möten och körbana ganska långt ut. Man hade nog kört ett diket nästan. Nu överdriver jag en smula. Det kanske inte har hänt, men det är det som är så skumt. Att det är, den svänger lite grann, det är en fördröjning och sen kommer alla känslorna på en och samma gång som Gessler sjöng. Ja. Och det här var ju beteende som gick igenom sen även på allmän väg när man började pressa den, och vi körde ju grusvägavsnitt också med lite lösgrus, och det är samma sak där, att man lägger an lite styrning, bilen tar lite styrning och så plötsligt glider man iväg betydligt längre än vad man hade tänkt göra med det styrslaget. Så det ska bli intressant att se hur det går sen i vinter och annat, för det är totalt motsatt vad vi har sett från Volkswagen produkter tidigare.
Elbilar, bensinbilar, dieselbilar. För stenmården är alla lika smakliga. Den må se gullig ut med sina rosa trampdynor, men stenmårdens mun är full av vassa tänder och den älskar att äta kabel. Carl Hempel berättar mer.
Den ser väldigt lite som en mink, kan man säga. Ganska lång, hårig. Jag tänker på en mungo, om ni läst mycket fabler när ni var liten.
Aha.
När ni var små.
Mm.
Ganska söt varelse.
Och den här stenmården då, den älskar att tugga gummi, eller hur?
Ja, det är ju därför vi ska prata om den idag då. Det är så att den har ett väldigt udda beteende där den gillar att alltså gå in under bilars motorhuvud och tugga på allt. Alla kablar den kan hitta egentligen med sina små, små vassa tänder.
Det är det bästa den vet.
Ja, det verkar så. Mm. Och varför gör den då det här? Ja, det vet ingen.
Nej.
Det här har hållit på ända sedan 70-talet och det finns inte riktigt någon sån klar vetskap kring varför den gör det. Länge trodde man att det var japanska bilar där det kan finnas fiskolja på vissa kablar, men det visar sig att den här gillar ju alla typer av bilar. Gamla som nya.
Den gör ingen skillnad. Den gillar alla.
Den älskar alla bilar.
Ja. Hur stort är det här problemet?
Det är ett jättestort problem i till exempel Tyskland. Enligt den tyska bilorganisationen ADAC så orsakade stenmården bilskador på 786 miljoner kronor under 2017.
Oj.
Oj, ja, det är en del.
Ja, och samma år bärgades över 10 000 bilar på grund av stenmårdsskador. Den gillar att tugga på kilarslangar, slangar i bromsservo, ja, lite allt möjligt den kan hitta där inne helt enkelt. Och den har ju väldigt små tänder, vilket gör att man ofta märker på problemet alldeles för sent.
Har du pratat med någon som har råkat ut för en stenmårdsattack i sin bil?
Ja, jag pratade med en tysk journalist som heter Richard Holzbahn. Och som berättade under tidigt 2000-tal så hade de lånat en Audi S2 då. Han är också motorjournalist, så de skulle fotografera den. Och sen märkte de att det var något fel på turbon. Han trodde då att de tog in den på verkstad direkt. Och då sa de på verkstad direkt att det här är en stenmård som tuggat på den.
Men de här små odjuren är alltså på väg över till Sverige nu? Är det så?
Ja, det vet vi inte riktigt. Utan när man upptäckte den här stenmården så bad Jägarförbundet om tips om man sett fler sådana här. Och då fick man ganska mycket bilder och tips. Vissa av de här bilderna kanske var på vanliga skogsmårdar. Men det som var mest intressant var då att man fick in en bild på en stenmård, en hona med dragna spenar, vilket betyder att den fått barn. Och jag har då pratat med en kille på Jägareförbundet som heter P.A. Olén. Och han är väldigt oroad över det här. För han tror att om man inte gör någonting åt det här nu, då kan det här djuret verkligen sprida sig till stora delar av Sverige inom 50 år ungefär. Och då kommer vi ha samma problem som man har i kanske Tyskland då.
Mm. Har man
testat, Carl, någonting att försöka få dem att sluta äta alla dessa kablar i bilar?
Ja, i Tyskland som sagt är det ett jättestort problem. Där finns det ju allt möjligt. Det finns någon typ av luktgrej man sätter på bilen som ska skrämma iväg dem. Det finns de som har någon typ av elkablar som ska ge den en liten chock.
Nu får jag bilder
allt möjligt in. Kreativt. Men det är liksom inte någonting som funkar till 100%. Och som sagt så vet man inte riktigt heller varför de gör det här. Det finns också en teori om att de markerar sitt revir. Så om någon kommer och kissar i din motor och en annan stenmård känner av den lukten, så blir han galen och börjar tugga på allt han ser.
Men gör man någonting åt det här? Nu blir jag jätteorolig, Carl.
Ja, P.A. Åhlén som jag pratade med på Jägareförbundet, han är ju inte kanske jätteoroad över folks bilar, utan det här är ju ett rovdjur, och om den kommer in till Sverige där den egentligen inte är hemma, så kan ju den skada väldigt många andra djur. Den är en så kallad invasiv art. Den har liksom inte en naturlig plats i vårt ekosystem.
Okej, så den kan paja ekosystemet om den får fäste?
Ja, den kan ju skada vissa fåglar och lite sådär. Så han vill ju få det här klassat som en invasiv art. Och det måste, ska vi säga, Naturvårdsverket klassifiera den som. Och om de då gör det, då kan Jägareförbundet få lite resurser och lite tid att se hur stor spridning den här egentligen fått då.
Mm.
Men i nuläget så är inte det på Naturvårdsverkets att göra-lista. För det är en resursfråga helt enkelt. Det finns mycket annat man också måste prioritera.
Men vad händer då med försäkringen? Jag menar, ja, i Sverige har man ju hört talas om att andra djur har gnagt sönder saker, kablar och liknande. Möss kan ju, råttor kan ju komma in i motor och liksom orsaka skada på bilar. Vad gäller försäkringsmässigt för svenska bilägare om man skulle råka ut för en stenmård?
Jag pratar med Länsförsäkringar om det här, och de säger att det är väldigt sällan som de noterar vad det är för djur som skadar en bil. Men ett skada gjort av ett djur, då täcker inte försäkringen det. Nej. Så då får man väl komma på någon sån här tilläggsförsäkring i Sverige också om det skulle bli ett problem.
Men det täcker inte idag alltså, om du skulle få råttor som äter upp kablar till exempel, som händer ibland?
När jag frågade Länsförsäkringen så sa de att i första hand skulle det väl handla om en maskinskade eller elektronikförsäkringsskydd. Men skador orsakade av djur är undantaget. Så Länsförsäkringen menar att de skulle nog inte ersätta det här.
Men råd alltså, var uppmärksam.
Ja, och om man ser något sånt här djur, då kan man höra av sig till Jägareförbundet. Om man kanske lyckas ta en bild, eller om man råkar köra på ett djur, så är det nog av intresse att få veta hur stor spridning det här djuret faktiskt fått.
Räven raskar över isen. Under hösten drabbades flera tusen svenska laddhybridsägare av problem till följd av ett allvarligt tillverkningsfel i hybridbatteriet på vissa modeller från Ford och BMW. Resultatet blev leveransförseningar, laddningsförbud, och i några fall slutade det riktigt illa, berättar vår reporter Fredrik Dietz Wikström.
Ja, det här är en ganska märklig historia. Ganska stor grej också. För det här är ju alltså 20-30 000 Ford och ungefär lika många BMW som är drabbade i Europa, och några tusen svenska bilägare totalt. Och de här har då skaffat helt sprillans nya laddhybrider som de tänkte att de skulle kunna börja köra med el. Men det här batteriet som är helt sprillans nytt fungerar inte. Det kan i värsta fall börja brinna i samband med laddning. Och det har också inträffat ett par bränder. Jag tror Ford känner till 7 fall och BMW 4 fall. I alla fall förra veckan tror jag man konstaterade det. Det kanske har hänt något mer. Och det här har ju då föranlett stor aktivitet hos båda de här två märkena. Och det upptäcktes först i augusti tror jag. Och då kallade Ford tillbaka bilarna till verkstad. Man trodde att man skulle kunna lösa det här då genom att, jag tror man skulle installera någon slags skiljevägg i batteriet på något sätt för att avleda värmen. För det är det som är problemet, att de kan överhettas eller kortslutas och överhettas och sen då i värsta fall börja brinna vid laddning. Men den här första åtgärden fungerade inte. Så man avbröt det och tills vidare har man då rekommenderat alla bilägare att inte ladda sin helt nya bil. Och så har man då stoppat leveranser och man har slutat bygga de här bilarna i fabriken. Vilken grej, va?
Ja, verkligen. Och just när man har köpt en laddhybrid för att nu ska jag kunna köra lite utsläppsfritt här. Och nej, det får du inte, för du får inte ladda den. Då liksom faller ju allting. Men varför är det just Ford och BMW? Har de samma batteri då, eller?
Ja, de har ju det. De har batterier från det sydkoreanska företaget Samsung som tillverkar batterier i Ungern. Så det har de här bilarna gemensamt. Jag kan väl säga vilka bilar det handlar om. I Fords fall så är det Kuga PHEV, alltså Kuga laddhybrid. Och sen när det gäller BMW så är det en hel radda modeller. Det är laddhybridversionen av X1, X2, X3, X5, 2-serien, 3-serien, 5-serien, 7-serien. Sen tillverkar BMW också Mini, och då är den här modellen Countryman plug-in hybrid också omfattad. Problemet är helt enkelt, har man nu konstaterat till slut, att batterierna är kontaminerade. Det är sällan man hör att någon bildel är kontaminerad.
Nej, och det låter aldrig speciellt bra, det där ordet.
Så man har helt enkelt kommit fram till att i produktionen av battericellerna, och det är ju en process som måste göras under väldigt stor försiktighet. Man tillverkar de här battericellerna i särskilda, jag tror det kallas torrrum, där man har ultralåg luftfuktighet och liksom använder pumpar och ventilationssystem för att få bort minsta partikel i luften. Men på något sätt under den här battericellsproduktionen så har orenheter smugit sig in, och det har då påverkat batterierna till den grad då att de kan kortslutas och i värsta fall börja brinna. Och det här har ju då fått konsekvenser för bilägarna. Jag har bland annat pratat med en bilägare som beställde sin bil för flera månader sedan. Den står hemma hos hans återförsäljare, men de vill inte lämna ut den för den har inte åtgärdats, den har det här problemet.
Och jag har... Så han kan inte köra sin bil?
Han har inte fått ut bilen ens. Den står i Sverige till synes redo att levereras, men på grund av det här batteriproblemet så levererar inte Ford bilarna. Och samma sak gäller massor av BMW-köpare också. Där de har, enligt min uppgift, flera hundra bilar i importhamnen i Halmstad som står och väntar på åtgärd som de inte levererar till bilägarna. Och där kan bilägarna ha förväntat i 3-4 månader på sin bil nu.
Och vad sa du nu? Med åtgärd och sådär? Alltså om det är kontaminerat från början, kan man då ens bygga dit någonting som tar bort det här? Eller måste man byta ut hela paketet? Liksom?
Ja,
hela
batteriet? Ford har gått ut med en åtgärd. BMW har ännu inte gjort det, vad jag vet. Men Ford har i alla fall bestämt att man byter hela batteriet. Så helt nya batterier ska man då riva ur bilarna, skrota och stoppa in nya batterier som är tillverkade med en process som inte har kontaminerat battericellerna helt enkelt. Man gick ut med det här häromveckan, så man ska börja arbetet i Sverige i vecka 1 nästa år. Så det dröjer ytterligare några månader för de här bilägarna.
Oj, ja verkligen.
Och det här arbetet kommer också ta 3 månader. Och det här är ju en jättegrej. De här batterierna är ju en stor klump, och det är ju dyra grejer där. Det är det som gör att de här bilarna kostar lite mer. Så Ford har ju gått ut med det här, den största återkallelsen de har gjort i Europa. Och jag tror att i sin senaste kvartalsrapport så avsätter man ungefär 4 miljarder kronor för den här åtgärden. Så det kommer kosta på. Vad BMW kommer göra är oklart än så länge. Får se, de har gått ut med bara att de ska börja undersöka de här bilarna och se om man kan kanske sålla i. Man kanske inte behöver byta batterier på alla. Se vilka som har det här potentiella problemet. Ja, vi får se om de också byter batterierna till slut. Men de har i alla fall inte gått ut med en lösning. Så där svävar bilägarna, bilköparna, fortfarande i osäkerhet.
Många poddar har det blivit. Under hösten firade vi vårt 200 avsnitt. Dagen till ära hade Maria Dahlin klippt ihop 200 sekunder av klavertramp som du, kära lyssnare, dittills hade besparats från att höra. Här kommer våra tavlor i repris.
Dogbox. Vi har pratat om det här i en tidigare podd, tror jag. Kanske inte så utvecklande långt.
Du klippte bort det, Maria.
Gjorde jag det?
Ja, ja. Det var helt bortklippt. Jag var så förvånad när jag lyssnade på den här podden. Jag tänkte, nu ska vi se hur mycket jag måste ha sagt fel och inte sagt fel. Men det var helt bortklippt. Mycket föredömligt.
Då förstår man mycket vi samlar i inspelningarna. Man lyssnar på det efteråt och ändå inte kommer med. Maria är ju hård när hon klipper.
Ja, det är bra det.
Sparar vi de här tavlorna någonstans? Finns det ett blooper tape som vi kan lyssna på någon gång?
Ja, det kan väl ordnas. I avsnitt 190 av IBL. Fan.
Kunden av den här bilen blir väl den som då inte väljer en Kia Niro plug-in som ju kostar 334,9 och går 50 mil. Nej.
50 förlåt. Mil?
Gratulerar.
Men vi är svåra koreaner alltså. Ja.
Och då går ju, studsar ju cylindrarna upp och ner där i den där motorn. Det gör de inte i en boxer. Här studsar de mot sidan istället. De jobbar i par. Så att när en går vänster så går den andra åt höger. Det där var ologiskt.
Vikteffekten är väl kanske inte så där headbanging jättelåg. Du förstår jag inte alls vad jag säger längre. kan vi börja om kanske?
Jo, de har då helt enkelt tagit bort kopplingen på den här bilen. Klipp.
Blooper tape.
Med mig idag sitter alltså, förresten, jag som pratar heter ju Maria Dahlin. Och med mig sitter också, eller vänta, det ska jag inte säga. Jag ska säga.
Jo, men Maria, du är Maria.
Ja, jag är Maria, men jag ska säga något annat än, nej, inte här.
Här är där man är. Där är
där man inte är. Jag heter i alla fall Maria Dahlin. Jag heter i alla fall Maria Dahlin.
Är du säker på det, Maria?
Man kan inte säga det nog många gånger.
Nej.
Du kan inte läsa vad det står där.
Inomhus i Piteå, 16 000 kvadratmeter. Okay. Det är för att du tittar här upp och ner. Ah. Nu ser det väldigt konstigt ut. Ah. Jag tittar på det från det här hållet och stämmer bokstäverna.
Chiffrering.
Jag bara så på att prassla lite så länge.
Okej, passa på du.
Ta i lite extra. Fylla kvoten.
Nu blir det sådär två timmar igen. Ja.
Nu säger jag racingförare. Ja. Läserförare.
Hur skulle du säga Degerfors?
Räseförare.
Ja, där satt
dunkfort. Man åker så jädra fort där. Tommy, du har varit i Tyskland nyligen. Vad gjorde du där?
Jo, men jag åkte dit för att köra Cupra nya...
Du suckade helt enkelt mot den namnet.
Det är svårt att säga.
Ja, nej, men Tesla vinner ju, va? Ja. Ska vi inte börja så? Det är lika bra att riva av plåstret. Det är en skitbil. Nej, usch, jag är på dåligt humör idag. Det här är inte bra.
Man får inte glömma bort att det här med bilar är faktiskt väldigt roligt. Och extra underhållande är det att få en åktur med en riktigt duktig chaufför. Jag åkte till München för att provköra nya sportiga Cupra Formentor och hamnade i passagerarsätet intill racingstjärnan Mattias Ekström. Spänn fast bältet, för nu blir det åka av. Nämen! Är det Mattias?
Tjena. Ja, men god dag.
Hej.
Hur är läget?
Jo, tack, det är bra. Hur är det själv?
Det är bra. Det är kul att höra en svensk här. Jag har bara sett utlänningar än så länge.
Ja, du. Nej, men här kommer det svenskar också. Du, får man åka med en sväng?
Absolut, absolut. Bara om du inte nyss har ätit, för de som nyss har ätit brukar bo lite dåligt.
Ja, det är ingen fara. Jag håller fram mikrofonen så jag kommer att slå dig med den också.
Okej, okay, om jag kör för fort så bara slå. Ja. Okej, okay. Ja, skrik stopp och dra handbromsen.
Mattias Ekström wins the German Touring Car Masters.
Hi, I'm Mattias Ekström.
Ihr kennt ja meine Motto. Go hard or go home.
Hur kommer det sig att du håller på med det här, Mattias?
Nej, det är väl lite...
en del av jobbet. Det vill säga åka och testa gatbilar och trimma gatbilar. Och sen var man och visa vad man har trimmat ihop för alla journalister. Så de vet ungefär vad jag har hållit på med ett tag här. Det var lite jobb i det tysta några år. Och, ja, sånt här jag pysslar med.
Berätta om bilen.
Det är en Cupra Formentor heter den. En fyrstriven bil med fyrcylinder turbo med ungefär 300 hästkrafter. Och en sån crossover till, är väl det moderna stod och kallar dem för. Och Cupras ambition var att ha en bil som var väldigt cool och annorlunda och fräsch och frän design. Men även lite prestanda så att folk som tycker om det kan ha en kul bil.
Går den bra då?
Ja, jag provar nu. Jag kör igång med sin launch control där när man står vid rödljuset. Så full gas och nu kör vi. Så, nej men såklart. Jag tycker att det är bra flås i grejerna, absolut.
Ja, den svänger bra.
Ja, det svänger och det sladdar och det skriker om däcken. Så.
Ja.
Men man kan ju köra den städat och lugnt med, men det är inte mitt jobb.
Nej.
Jag brukar försöka kräma ur det mesta som går och grejerna, bara få veta vad det finns liksom i tanken om man vill.
Men du kör inte det fortaste du kan nu, eller hur?
Nej, det är inte det du går ut på. Det är lite kul ibland. Men det finns ingen tidtagning, inga pokaler.
Och du betalar inte för däcken?
Och jag betalar inte däcken. Så då brukar jag säga, men varför då? Kan jag passa på att ha kul och träna på lite car control istället?
Vad är utmaningen då när man jobbar med en sån här stor och hög och tung bil?
Nej, men det är ju att få någon form av komfort i kombination med sportighet och körbarhet. Det är ingen konst att förstöra bilen och göra den för hård och för stiv liksom. Och det är heller ingen konst att göra den för mjuk och för svampig. Så att det är ju, någonstans ska man hitta en gyllene kombination som passar vardagslivet för de flesta, för det är inte så många som kör racerbana med bilen, utan det viktigaste för dem är att ha en schysst bil till vardags. Där man, om man vill åka för någon cool bergväg eller bara motorväg, att det finns en bra kombination. Så att det jag känner som mitt uppdrag, det är väl att hitta den där sportsliga vardagskänslan som är viktigast. Men vill man ha mer komfort eller ännu mer sport, så ska det också finnas. Så hitta det där rätta spannet så att det finns något i alla.
Jag tycker du har lyckats bra.
Ja, tack så mycket.
Glöm inte att lyssna på Bilägares podcast också nästa vecka. Då ska vi avslöja 2021 års långtestbilar. Jag heter Tommy Wahlström. Jag önskar dig god fortsättning och så småningom också ett gott nytt år. Nu stänger vi 2020 för gott. Ett riktigt skitår. Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se. Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande för att läsa alla artiklar och hela tidningen online. Endast 19 kronor i månaden de första 3 månaderna. Läs mer på vibilagare.se/premium.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.